Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Hallå mina vänner, nu kör vi ett specialavsnitt i Framgångspodden, och där möter vi Tom Jakobsson, som är en av Sveriges absolut främsta investerare. Och sen träffar vi också Anders Borg, som ni vet har varit Sveriges finansminister och har stenkoll på Sveriges ekonomi och världsekonomin. I det här avsnittet pratar vi om era frågor. Ni undrar om inflation, som jag själv undrar, alltså vad är det för någonting och hur påverkar och vad kommer att ske? Vi går in på bostadspriserna. Kommer det gå upp? Kommer det gå ner? Är det läge att köpa? Sälja. Går in på räntorna. Hur mycket kommer räntorna bli? Går in på den här hur Ryssland påverkar allt det här och vad de tror det kommer att ske härnäst. Sen pratar vi också om börsen och massa andra saker förknippat till ekonomin. Hoppas ni gillar det här avsnittet. Jag välkomnar Tom Jakobsson och Anders Borg.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen alla lyssnare. Och nu har vi ett väldigt spännande specialavsnitt här. Och det är så att ni har frågat så otroligt mycket frågor. Så då tänkte jag så här att jag tar in Anders Borg, våran förra finansminister, som numera är styrelseproffs och rådgivare och investerare. Och sen har vi också Tommy Jakobsson, som är en av Sveriges främsta riskkapitalister och investerat och byggt många unicorns, alltså bolag som värderade över 1 miljard dollar. Det är han grym på. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Anders och Tommy!
Tack så mycket.
Tackar.
Roligt att ha er här. Det var väl ett riktigt jäkla varmt välkomnande.
Ja, verkligen. En rejäl applåd du gjorde där.
Ja, men du, jag måste bara börja och fråga det här. För några månader sedan när det uppdagades att Ryssland, vi hade precis blivit av med den så kallade pandemin, det var väl typ 14 dagar eller något, och sen så uppdagades det att Putin skulle invadera Ukraina. Alltså, vad var era tankar då?
Jag kan börja med just att det var ganska lustigt. Jag tänkte börja med att säga att man ska veta när man lyssnar på här att Anders och jag sitter och gissar nu. Det är liksom, Anders är lite mer underbyggda gissningar än vad jag har, men det är alltid gissningar. Och som exempel då så hade vi en investerarträff kvällen innan invasionen, och då stod jag inför 100 pers och sa att jag tror absolut inte det blir något krig. Därför att ingen har någonting att vinna på ett krig, och så när man öppnar ögonen på morgonen, då är det krig. Så att det är verkligen gissningar som kan gå fel väldigt snabbt.
Mm. Nej, jag hade faktiskt samma felsyn. Jag trodde verkligen inte att Ryssland skulle anfalla Ukraina. Och i ett av de bolag jag är ordförande, Danads, har vi 120 medarbetare i Ukraina, varav 60 var i Charkiv. Så det blev ju väldigt dramatiskt. Dels hade ju de var ju helt övertygade om att det inte skulle bli något krig. Så de hade ju inte, vi hade pratat om att hyra bussar och ordna hotellrum, men ingen av dem hade ju lämnat landet. De fick till och med ett mejl från någon i regeringen som garanterade att något krig med Ryssland skulle det inte bli. Så vi hade ett par intensiva veckor. Alltså det första handlade ju mest om att säkra att de här människorna, att vi hade koll på dem, att de hade möjligheter att lämna och flytta inom Ukraina. Så att, men jag håller med Tom, och jag tyckte det var rätt bra grunder för att inte tro på krig. Jag läste någon amerikansk general som skrev en lång analys som ett par veckor innan landade i att ryssarna kommer inte klara av att ockupera Ukraina. Det går inte. De har inte resurserna för det.
Och det var ju rätt.
Och det har ju hittills visat sig vara en riktig bedömning.
Ja. Och så här, vad är känslan just nu då?
Men jag tycker så här att när det gäller kriget så har jag, eftersom jag hade fel förra gången så ska jag inte gissa nu heller. Men ingenting pekar väl på att Ryssland ska vinna kriget. Sen hur lång tid det tar, det har jag egentligen en uppfattning om. Men för varje dag som går utan att det tar slut så är det ju, blir ju värre och värre. För Putin blir mer och mer desperat, och vid någon tidpunkt kanske det händer något riktigt obehagligt. Sen om man tittar på totalt sett i världen, då är det ju en risk som vi pratade om innan, Anders. Ja, det är ju tillgången till gas och olja. Och det är väl det som jag ser kan liksom påverka oss i Europa framförallt. Och USA har ju kommit väldigt lindrigt undan här. De har ju, om det finns en vinnare i det här kriget så är det USA. De påverkas inte särskilt mycket ekonomiskt i USA i alla fall. Alla hatar Ryssland och alla vill vara med i NATO. Så det är ju liksom bingo för USA. Jag tycker lite de har kommit lite för lätt undan i debatten. De är jättearga på Ryssland, men medan när det var på Kuba på var det 60-talet, då var det inte lika kul att ha Ryssland så nära. Sen vad det påverkar, ja, jag tror väl, om jag har frågat mig för 2 veckor sedan hade jag sagt att det påverkar inte särskilt mycket alls. För marknaderna är väldigt cyniska, om man tar börsen, så det enda som börsen är intresserad av, hur mycket pengar tjänar företagen. Sen om det är krig i Ukraina, ja, börjar påverka ekonomin, då blir man orolig, med kriget i sig, och det låter väldigt cyniskt, men det bryr sig inte aktiemarknaden särskilt mycket om. Det är krig någonstans där borta i ett land i öster. Men om man börjar stänga gaskranarna, då börjar det bli mer påtagligt. Så att, so far. Men risken är väl där nu.
Jag håller med Tommy här. Jag tror väl att det här kriget är långvarigt, för det är två väldigt fundamentala kulturvärden som står mot varandra. Ryssland anser att de är ett imperium. De anser att Ukraina är en del av deras buffertzoner mot väst. De har blivit invaderade så många gånger så att de har ett sånt tänk. Mot det står att Ukraina har en självklar rätt att välja sin egen väg. Och det går inte att förena de här två utgångspunkterna. Största risken, det är ju om vi får ett gasembargo. Olja kan vi hantera, för den kommer alltid ut, och det finns många andra som producerar olja och som kan skala upp om priserna stiger lite från den här nivån. Och det ser vi ju nu, alltså oljepriset idag ligger på 111 på Brenten, trots att van der Leyen har redan sagt att det ska bli oljeembargo. Gas kan man inte ersätta. Då säger Bundesbank, den tyska centralbanken, att då får vi minus 2% tillväxt i Tyskland. Och det finns knappt ett svenskt företag som inte har, minst inte i tillverkning, som inte har komponenter, kunder, partners som på något sätt är kopplade till Tyskland. Det är vår enskilt viktigaste handelspartner.
Ja, vi hoppar in på bostadsmarknaden och räntor. Berätta, det här är ju en fråga också som väldigt många tänker på. Hur tror ni att bostadsmarknaden kommer att påverkas framöver med höjda räntor?
Jag tror den kommer gå sidledes. Vi kommer få höjningar av räntan i Sverige. inte till de, Fed kommer höja snabbare i USA. Där är ju boräntorna redan uppe på 5%. De har gått upp 2% de sista 12 månaderna. I Sverige kanske de går upp till, låt oss säga någonstans mellan 2-3%. Och då kommer en del som har varit lite för högt belånade kunna köpa lite mindre stora lägenheter och lite mindre villor. Jag tror inte att det är en katastrof. Jag tror inte vi har ett bostadsprisfall. Vi har ju växande befolkning. Vi är underurbaniserade, fler människor. Alltså, Norden är ju en del av Europa som har, låter ju konstigt att säga, för Stockholm är en stor stad, men det är ändå en liten stad. Så vi håller fortfarande på med den här stora urbaniseringsvågen i Sverige, Finland och Norge. Så jag har lite svårt att tro att det kommer bli en fastighetskrasch. Då måste räntorna upp på mycket högre nivåer. Plus att man ska ju komma ihåg att Riksbanken är ju inte korkskallar. De vet att hushållen har lån som är ungefär 2 gånger så stora som disponibelinkomsterna. Och det betyder ju att räntan också biter väldigt bra. Svenskar har rörliga lån, det har inte amerikaner och de har mycket lägre skulder. Så Fed måste också, inom, om man säger så, de måste höja mer än vad Riksbanken behöver för att det ska bita på inflationen. Så jag tror inte det blir en fastighetskrasch.
Nej, det tror inte jag heller. Däremot tror jag att man kan inte prata om bostadsmarknaden i Sverige, för det är inte en marknad. I Stockholms innerstad, det är inte förr som att det kom 10 bussar, var 30 000 människor ungefär per år som flyttade in i Stockholms innerstad. Alltså det är ju ett helt osannolikt scenario att priserna skulle falla på sikt när det kommer in nya människor. Du kan inte bygga mer i Stockholms innerstad. Sen är det ute på landsbygden, och jag kommer själv från Linköping. Jag har fått en tendens att kalla det landsbygden numera. Men det är klart att i de mindre orterna så kommer det ju kanske vara större tryck neråt. Men i Stockholm kommer det ju... Alltså det säkraste du kan göra, brukar jag säga, det är att investera i en lägenhet i Stockholm. Om du ska bo i den. Ska du späcka så kan det gå illa på ett års sikt. Men över en 5 års sikt kommer det alltid gå upp.
I Norrköping tyckte vi alltid att Linköpingsborna var såna där stadsbor och väldigt fina i kanten. Då.
Ja, om man säger att i Linköping så brukar man säga det är Stockholms mest avlägsna förort. För alla i Linköping vill vara som stockholmare.
Ja, och i Norrköping var vi mer som vanliga människor.
Exakt. Ja, just det.
Ja, okej. Okay. Så då tror man att det kommer vara eventuellt 2-3% från att det har varit nu kanske 1-1,5%.
Ja, jag tror man bankerna säger att man ska ta höjd för 5, 6 och 7% i räntehöjningar. Det tycker jag ärligt talat är lite teoretiskt och fånigt. Jag kan inte föreställa mig att vi får 6% ränta i Sverige under några scenarier som jag tycker är realistiska. Jag tror 2-3%, och då ska man klara det. Många har ju legat och amorterat väldigt hårt under senare år. Då är det väl, kan man väl göra, om man har utrymme för det kan man amortera lite mindre när räntan blir hög och leva igenom den 1-2 år där vi får lite högre ränta. Och sen tror jag, precis som Tommy har sagt många gånger när vi har diskuterat, att långsiktigt kommer räntorna att vara låga. Och då är det bättre att liksom bestämma att så här mycket får bostaden kosta. Nu går räntan upp, då amorterar jag mindre. Sen sjunker räntan, då amorterar jag mer.
Så om ni skulle få killgissa, så skulle ni tro att det är 2-3 år nu som räntorna kommer gå upp och sen kommer de antagligen gå ner?
Ja, det skulle jag tro. Titta på en amerikansk 10-åring. Den har ju väldigt svårt att ta sig över 3%. Så långsiktigt tror ju inte folk att inflationen ska bita sig fast så mycket så att räntorna måste upp på de här gamla 70-, 80-, 90-talsnivåerna. Men 2-3% är väl rätt så rimlig killgissning.
Jag minns runt 2007, var jag för mig. Då hade jag precis sålt en lägenhet och samtidigt köpt en ny lägenhet och inte faktiskt sålt den gamla. Jag köpte den precis innan jag sålde. Och sen stack det upp till, jag tror jag hade räntor på 6,80 under typ 4-5 månader där någonstans.
Det är ju sista gången de har varit höga och sen kraschade ju allting. Så jag tror man ska i sådana fall tänka sig att det är en rätt så kort period där räntorna går upp. Säg kanske inte 6 månader, men 12-24, inte mer än så.
Och ganska måttliga höjningar. Och sen tycker jag när det gäller räntan ska man vara noga med, som man, om man följer här, att man ska vara lite försiktig med att titta på Stefan Ingves och vad Magdalena Andersson säger. För de har Sverige en global öppen ekonomi. Om jag skulle tvingas titta på en människa så är det ju Fed-chefen Powell. Det är liksom han som bestämmer. För om USA höjer 2-3 procentenheter så skulle ju Sverige, om Ingves sänker 2 då eller 1,5, det spelar liksom ingen roll, då kommer räntorna gå upp ändå. Och när Ingves höjde med 0,25 och man pratar om någonstans att det var en katastrofal eller en spektakulär 180 graders vändning. Man höjde räntan med 0,25. Mm. Alltså hade, så att det där håll fokus, och jag tittade på företagen här, för de stora företagen i Sverige. Jag tror att omsättningen i de 10 största företagen så var, kom ungefär, säg jag tror det var någonstans 2% ifrån Sverige. Och vinsterna var ungefär, var under 1% från Sverige, så att företagen inte heller. Alltså strunta i Ingves, och om du inte har mycket tid så ska du ägna fokus åt USA och Fed.
Jag håller med. Mm.
Men under den här perioden då, kommer börsen gå åt andra hållet? För att då blir svenskarna lite oroliga. Då går det upp till 2-3%. Kommer börsen att gå ner?
Nej, alltså börsen, intäkterna på bolag på börsen brukar öka med en faktor på någonstans mellan 2-3 gånger BNP. Så om vi får 2% i tillväxt i USA, då stiger företagens intäkter med någonstans runt 6 eller något sånt. Nu har vi ju värderat aktier väldigt högt sista tiden. Låga räntor och massa andra speciella faktorer har gjort att värderingen av amerikanska börsen är väldigt hög. Så ser det ju inte ut i Europa. Där ligger ju värderingarna rätt väl i linje med vad som varit långsiktigt. Så att det blir, man ska diskontera av vinsterna med lite högre ränta, och det är lite lägre vinster framåt. Men det är inte så att man behöver ta på sig hjälm för att taket ska rasa in.
Och då till det här då. Nu i år, jag är inne på och kolla nu direkt, så är OMX Stockholm ner 20,47%. Vad tror ni slutet på året?
Jag skulle tro att det kan fortsätta rätt sidledes från den här nivån. Jag skulle inte tro på ett stort börsrally. Börsrally får vi när centralbankerna säger, oj grabbar, vi har inte noterat det, men det var väldigt svagt i ekonomin så vi sänker räntorna. Det kommer inte hända. Men jag tror inte man ska tro att det är en krasch. Jag har inte sålt några aktier i den här miljön. Jag sålde av 2-3 aktier i höstas, Amazon och Nvidia, för jag hade tjänat så mycket pengar på dem, och så köpte jag några som var lite lägre värderade. Men jag håller inte på att flytta aktier. Jag gör det någon gång om året. Det tycker jag aktiehandlarna kan få ägna sig åt.
Ja, jag slog vad publikt med Stefan Lundell på Breakit, att han skulle få 1 000 kronor om inte börsen stod på plus vid årsskiftet. Men det var innan Ukraina. Jag slog vad om det.
Ja, det hade jag också. För Ukraina hade jag tveklöst sagt att vi har skakigt. Sommaren är jobbig, det brukar alltid vara dåligt i augusti, och sen får man ofta väldigt bra avkastning september, oktober, november, december, och så till slut landar det på plus.
Mm. En sak jag tycker också som kan vara positivt är att det är otroligt låga förväntningar nu. Precis som du säger, Alexander, lite, alla förväntar sig att nu går jorden under, och så märker man om några månader att fan, det är ju rätt bra ändå. Företagen ger bra vinster. Kanske Ukraina-kriget är slut, det vet man inte, det är en total gissning. Så att nu är förväntningarna, man kan säga, när den sista pessimisten har sålt, då kan det bara gå uppåt.
Jag tycker alltid att det är bättre att köpa aktier och behålla dem och tänka längre.
Ja, det håller jag helt med om. Ja. Helt med om. Och bara index, det tycker inte du. Men jag tror att, som jag sagt, att ingen slår index över tid.
Men om man tar det här, tror ni att nu står det typ minus 20%. Kommer det ligga kvar här? Blir det bättre än det är nu, eller kommer det bli sämre än där nu i slutet på året?
Ja, men alltså, om man ställer frågan på så kort sikt kan man inte svara. Om du ändrar på frågan och säger, kommer börsen vara högre om 5 år? Ja, då skulle jag säga att det är nästan garanterat. Om börsen kommer vara högre om 10 år? Ja, det är nästan osannolikt att den inte är det. Warren Buffett brukar alltid säga det som svar. Att om du frågar mig vad börsen går imorgon, då kan det kan du bara lika slå tärning om. Men om du frågar vilka rekord som vi ska göra på Dow Jones och S&P 500 om 5 eller 10 år, ja, då kommer vi sätta nya rekord varje decennium.
Mm, jag förstår.
Jag tror på 10% upp från nu. Alltså sluta minus 10 skulle jag gissa.
Ja, det är nog det är inte orealistiskt. Någonstans i den. Kanske till och med, låt oss säga 0-10, för att det kommer en återhämtning. Men minus 10 är nog ingen dålig gissning.
Notera nu att Anders sa att jag garanterar, klipp bort det, annars kommer det stå honom dyrt.
Ja. Ja, disclosure, jag garanterar ingenting. Men jag är väldigt övertygad om att på 10 års sikt så kommer börsen absolut vara upp, och på 5 års sikt kommer den vara upp.
Ja, spännande, intressant att höra. För att jag pratade med min bankkontakt på SEB idag, och då ringer jag bara så här, och för att man påverkas en del av allt som står i media hela tiden. Så att jag är också en av de där personer som är så, ah shit, ska man sälja allt nu? Vad är det som händer med allting? Vad händer med, och sen är det bara inflation, det är Putin som lägger ut filmer och hotar om kärnvapen. Det är så här, det är massa grejer också som man av media påverkas väldigt starkt av. Och då blir man ju så här, okej, vad är det som händer med allt? Men det känns ändå som att ni är ganska...
Och Alexander, du måste komma ihåg varför din bankkontakt alltid vill att du ska göra affärer. Ja. Det är alltså det som betalar hans lön. Han kommer aldrig säga till dig, köp de 10-20 största bolagen och ligg på dem. Nej. Investera lite varje år. Det rådet kommer aldrig en bankman göra, för då kommer han inte...
Då får han sparken. Nej, och jag tycker också, ännu lite cynisk kommentar som Anders, jag tycker att man ska, alltså vad medierna skriver, det kan man skita i. Därför att de letar bara klick, det är Riksbankens panikvändning, nu är det kraschen här, och alltså de måste ju sälja klick, och då räknar in breaket Dagens Industri, det är ju, och den dumpar aktier, så att liksom skaffa en egen uppfattning eller ring Anders.
Ja, och hur tror du att det kommer gå i valet?
För mina investeringar och för de bolag jag jobbar med så finns det inget valutfall som spelar någon större roll. Så jag fokuserar faktiskt inte mycket på det. Det blir väl ungefär som opinionssiffrorna. Annie Lööf kliver in i regeringen, tar med sig 2-3 ytterligare centerpartister. En av dem kommer efterträda henne, och därigenom binder hon in centern med sossarna. Hon kan misslyckas med den operationen. Det finns många i centern som inte vill det, och då byter centern, låt oss säga 1-2 år efter valet, sida, och då får du en annan regering. Magdalena Andersson tror jag kommer ha stor nytta av NATO-medlemskapet. Jag tror att vi redan här i maj någon gång påbörjar en process där vi går mot NATO-medlemskap. Det kommer göra att vi kan inte ha regeringskris. Vår nationella säkerhet bygger på att vi klarar ratificeringen. Den kommer inte ske genom att Tyskland och USA hejar på oss. Utan det trodde vi när vi, jag var ju med när vi förhandlade om EU-medlemskapet, då trodde vi att det var viktigt att prata med Tyskland. Men det visade sig till slut att det var Spanien som skulle höjdas fiskekvoter för att Sverige skulle få bli medlem. Och någon kommer räcka upp handen, det kan vara Kroatien, det kan vara Turkiet. De som står längst ifrån oss, och de kommer säga att vi vill ha betalt för att Finland och Sverige ska få gå med. Och då kommer det komplicera sig. Och då fungerar det inte om Sverige har en pågående regeringskris och en sammanfallande regering. Så att jag tror Moderaterna och sossarna kommer försöka managera att vi får NATO-medlemskapet på plats. Och givet hur opinionssiffrorna nu ser ut, så skulle jag tro att då finns det en stor risk att Magdalena sitter kvar. Men hon kan ryka efter 1-2 år.
Jag tror med Anders att för mig är det ganska ointressant vem som vinner valet i Sverige. Det påverkar inte mina investeringar. Det påverkar inte mitt liv särskilt mycket. Det påverkar då bolag. För mig är det som en ena sidan är sörja, det spelar ingen roll vem som vinner, och andra sidan påverkas inte investeringar och företagsbyggande av Sverige längre. Så ja. Det enda som är viktigt för mig är att Miljöpartiet inte är med, för de kan förstöra mycket.
Men Tommy, du och jag är ju lite till åren komna. Alltså en gång i tiden när jag började på ränta- och valutamarknaden, då satt vi varje dag och rapporterade till New York och London vad som hade hänt i svenska tidningar och vilken politiker som skulle efterträda vem och sådär. För det drev räntan upp 50 punkter eller 60 punkter på bara en dag. Så att det här att vi inte behöver bekymra oss, det är ju ett hälsotecken.
Ja, det är det.
Alltså Europas minst intressanta politiska system, det är de i Norden och det är Schweiz.
Ja.
För det är ingen som behöver bekymra sig om vi har en socialdemokratisk regering i Finland. Det kommer fungera ungefär likadant som det gjorde innan.
Och börsen, som brukar säga, om du ska veta hur börsen går imorgon, titta bara hur New York stängde. Så i 9 fall av 10 så går det likadant i Sverige som New York gjorde igår. Och när det stängt i New York och själv, då händer ingenting i Sverige.
Nej, och det är för att vi har en rätt bra politisk stabilitet.
Ja, så är det.
Ja, spännande. Jag har faktiskt också en liten känsla av det där. Det är att av alla valen som varit så är jag faktiskt minst intresserad av hur det går i år. Jag vet inte riktigt varför, men det kanske är att det är så mycket andra saker att det är lite hugget som stucket, känns det som. Och även hur den blir, så känns det att det blir lite samma sak ändå.
Jag tycker inte heller att det är ett så jättedåligt betyg. Alltså om sossarna var tokiga och pratade om löntagarfonder, då skulle det här vara ett jätteviktigt val. Om vi skulle ha ett läge där de borgerliga partierna inte hade en fungerande ekonomisk politik och var djupt oense och hade överbud så att vi skulle vara oroliga för offentliga finanser, ja, då kanske det skulle spela roll. Men om det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson, det är två hyggliga och resonabla människor. Jag föredrar Ulf, men jag är inte livrädd för Magdalena.
Nej, jag tycker väl också att det är ju inte... Det är ungefär samma, det är ungefär samma sörja. Jag tittar på politiska debatter av samma skäl som jag läste serietidningar för. Det är kul för stunden.
Jag tittar aldrig på dem. Nu har jag varit för nära det där. Jag får djup personlig ångest.
Nej, men ser det som komik.
Nej, jag kan inte titta på det. Jag står inte ut.
Ja, till nästa fråga då. Ska jag binda bolånet?
Nej, det tror inte jag. Det brukar på lång sikt och i genomsnitt över tiden vara bäst att ha rörlig ränta. Jag band för några år sedan för jag tyckte räntorna var så sjukt låga. Men nu har ju bankerna redan petat upp räntorna rätt mycket. Så att jag skulle inte binda på 2% eller 3%. Kan man binda i någon tidsförlopp på lite lägre om man är lite nervös lagd, då kan man göra det. Men det normala rådet är att bankerna tar betalt för att erbjuda dig en bunden ränta. Och de tar rätt bra betalt för det. Och om du ligger rörligt så kommer du i genomsnitt ha lägre kostnader.
Ja, över tid har det visat sig att det är nästan alltid bättre att ha rörlig ränta. Det kan bli något år eller två som det blir fel, men det lönar sig alltid.
Och det här är en garanti också, som vanligt.
Det är verkligen ingen garanti. Vi har en sån här disclaimer som det heter. Ingenting av det vi säger ska tas på
allvar. Vi behöver inte stå för någonting.
Och vi menar ingenting med det.
Nej, jag fattar.
Jag börjar ju med att säga, Alexandra, att vi är här för att gissa.
Men du, det har varit supertrevligt att ha er med. Jättespännande samtal och tack för att ni kom hit och berättade lite grann om era tankar om världsläget som är just nu.
Ja, vi ber om ursäkt att vi håller med varandra om allt.
Nej, och tack Alexander för att du har guidat oss. Det finns ju så otroligt många ämnen som just nu känns faktiskt väldigt viktiga.
Men det känns också som att det är lite, jag blev lite lugn av att höra er. För ni känns ganska lugna i en ganska stökig tid.
Jo, det som jag sa först, oro är för rookies. Och det är inte du. Ja. Du är ingen rookie, Alexander, så ta det lugnt.
Ja, det är bra ju. Det är bra ju. Stort, stort tack att ni kom hit, Anders och Tommy.
Tack. Tack så mycket.
Framgångspodden with Alexander Prolaros.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.